Säg Ted att jag har varit en bra gudförälder till O.
Jag behöver kanske ha någon form av skala eller så här poängsättning.
Nej, men det här har just nu då diskuterats efter en stor artikel i Helsingin Sanomat.
Jaha.
Där de då har samlat intervjusvar då från alltså både de som är gudföräldrar och de
barn som har gudföräldrar.
Barn som har gudföräldrar, precis.
Ja.
Och de här kommentarerna är ju... Nu ska vi säga att de ifrågasätter hela det här gudföräldraskapet som konceptet. För ingen verkar tycka om det. Och alla är missnöjda.
Ja, alltså det blir ju en jobbig situation också. För att det kan ju också hända att någon ställer en fråga. Att hej, skulle du vilja vara fadder till mitt barn? Eller gudföräldrar. Och man kan ju inte riktigt säga nej heller.
Ja, alltså det är väl olika från person till person. Jag måste ju säga att jag har väl alltid sett på det som någon sorts ära. Att det visar att man har en särställning då i barnets liv och i barnets föräldrars liv.
Ja.
Och ett förtroende och så vidare.
Så ska det ju vara nog.
Och det minns jag ju när jag var då i en sån här ålder att allting rent så här känslomässigt hade enorm betydelse.
Mm.
Så då när mina liksom då ungdomsvänner då, alltså så började få barn.
Mm.
Och sen då så var det ju alltid då två eller fyra som fick bli gudföräldrar.
Mm.
Och jag valdes ju alltid bort. Jag fick liksom inte ett enda gudbarn.
Nej.
Och om vi ska vara ärliga, förmodligen för att jag är homosexuell. Alltså,
ja.
Och nu är det ju sagt rakt ut att så tror jag att mina vänner tänkte.
Ja.
Att, för de var ju väldigt kristna och så här. Och även om de då tolererade mig så inte vill man ju ha en bög som guffar till sitt välsignade barn.
Nej, nog är man väl rädd att det kanske påverkar det där barnets eviga framtid.
Ja, exakt. Och just att hur ska man förklara det då inför de som har samlats till topkaffe?
Mm.
Att han där med fjäderboa, så han ska lära vår son om evangeliet.
Ja. Och tänk vad jobbigt när man kommer till himlen sen och man har liksom levt sitt liv och man har varit superkristen och jätteduktig och allt har varit liksom helt perfekt. Och så blir man stoppad vid porten och så säger de att vänta nu. Har du en gay fadder?
Allt såg nog riktigt och så bra ut.
Dra dem med en spake och så ner till elden för evigt.
Att då när han lärde dig att be så hade du handlederna ändå lite så här homosexuellt krokigt.
Vi hörde på band.
Ja, men så blev man ju lite äldre och då var det kanske inte... Alltså man inser att jag det som fint men att livet är ju mestadels vardag och praktiska saker och saker att komma ihåg. Bemärkelsedagar och födelsedagar och presenter som ska skaffas. Att ja, det är nog som en ära och så här, men framförallt är det ju nog mycket praktiskt jobbigt att minnas så här.
Ja.
Alltså det handlar om. Att det här uppdraget är som inte framförallt så här heligt och upphöjt, utan det som artikeln i Helsingin Sanomat nu då konstaterar är att det är ganska luddigt vad det riktigt är. För att det har ju tappat den här kyrkliga bemärkelsen.
Ja.
Det är till och med svårt för dem som döper sina barn i kyrkan att hitta då två faddrar som också hör till kyrkan. För det måste de göra.
Ja, alltså jag har bekanta som jag vet har liksom väntat med att skriva ut sig ur kyrkan just av den orsaken. För att de vet att det kanske det är någon som väntar att de ska bli till fadder åt deras barn och tänker att okej, jag är kvar i kyrkan tills då.
Men i så fall så tar ju de det på något så här jättestort allvar. Och det skulle vara intressant att höra då vad det är som de hoppas få ut av det. Men för, alltså, det som de här intervjusvaren sa var då att det är väldigt otydligt vad man ska göra. Det är väldigt otydligt vad som förväntas av en. Det är otydligt vilka man ska välja. Ska det vara vänner eller familj? och så vidare.
Mm.
Men ni valde mig och Nico.
Ja, vi tänker ju på något sätt alltså att, att ni kommer säkert att ha mycket pengar. Alltså eftersom ni dinks. Nu kommer ju det här att ändra något kedja. Men vi tänkte sådär att men det här är säkert ekonomiskt bäst för Lo. Alltså att, att han har någon då som har jättemycket pengar i sin när.
Men det var just det här som så många var då jätteupprörda över. Att man som kudförälder är någon sorts presentmaskin.
Ja.
Och det är som den primära uppgiften.
Ja. Men jag tycker det borde vara mer uttalat det. Alltså att det borde vara, istället att man är liksom gudfader eller fadder, så skulle det måste vara så här uttalat att du, ni kommer sen att måste ställa upp som barnvakt vid behov. Och sen när barnet är liksom, börjar liksom ha egen telefon och sådär, så då förväntade det sig också att, att ni bidrar ekonomiskt, alltså för att klara av det här.
Men hade ni som tänkt det här då när ni frågade oss? Alltså så här konkret, att vi skulle betala telefonräkning och allting?
Nej, nej, inte att vi liksom tänkt att ni skulle betala telefonräkning. Men vi var nu bara så här att ja, men det är nu kan ju Nico som vi umgås med och det skulle ju vara roligt om de skulle vara fadder.
Ja, men nu blev det så här otydligt igen, för just ja. Var det konkreta, det skulle vara presenter och det skulle vara telefonräkning. Nej, men, alltså, men sen det, så tog du bort
nej,
allt det.
Jag tycker att det borde vara så, men jag vet att vi hade inte tänkt så. Men det, jag tror det skulle vara lättare för alla, att om det skulle på något sätt vara som ett litet huslån. Alltså att det skulle fara automatiskt 800 euro från ditt konto till Lo varje månad. Så borde det ju vara egentligen.
Men att, det, att jag skulle som vara försörjningsansvarig.
Ja, tänkte, alltså men, som en extra säkerhet åt barnet. Att sen när jag och Janika sitter i rullstol och inte, vi klarar inte av någonting något mer, så får Lo åtminstone pengar av er.
När han är 40.
Ja, men det
sitter med sin Vision Pro där och har aldrig gått ut någon skola, aldrig ja. Utbildat sig.
Det är ju jättebra då om han kan leva liksom på pengarna han får av dig och Nico.
Det var så många i den här undersökningen som kände sig lurade.
Men var de arga då på föräldrar till barn? Alltså var de arga på föräldrarna som han som sagt då, att hej, vi skulle att ni är faddrar?
Ja, om många var inte längre nära de föräldrar som hade valt dem till kudföräldrar och upplevde att det var hemskt jobbigt det här att man då måste ha en sorts syntetisk kontakt bara för att man har något sorts abstrakt ansvar.
Nej, det är kanske, det är väl nog sådär att jag skulle inte kräva det av någon. Alltså att om jag skulle ha då någon, alltså som inte du och Nico, alltså någon som man kanske inte umgås så mycket med, så inte skulle jag ju liksom kräva att de skulle måste på något sätt upprätthålla en kontakt bara för att de är fadder. Alltså att det måste nog finnas en flexibilitet i det också, att om man växer ifrån varandra så då försvinner också den biten.
Det som jag ändå gillar med det här du sa, fastän det var överdrivet och fasansfullt, alltså att man skulle föra över 800 euro per månad, men att man skulle, alltså just det här automatiken i det hela, att om man skulle kunna hitta på någonting som man automatiskt skulle stå för, alltså någon sorts prenumeration som vi skulle betala.
Mm.
Alltså det är ju opersonligt, men ändå så skulle ju som Lodo alltid då när han vet jag då, läser Huvudstabladet då,
ja.
Som han då har fått i gåvoprenumeration av oss, så skulle han alltid minnas oss. Och så skulle han dessutom få den här bildningen då, och liksom vanan att läsa tidningar.
Ja, men där borde vi få den här, alltså jag och Annika borde få pengarna, så att vi kan prenumerera på Vasabladet istället.
Vasabladet?
Alltså för att jag
upplever, den kämt-tidningen!
Det finns många tidningar som man kan läsa, men att det är ju ändå på något sätt så här att man måste kunna liksom välja vart de här fadder 800 euro far till. För att annars finns det ju då en risk att de inte till så stor nytta för barnet som det skulle kunna vara. Operabiljetter.
Nej, men om ni har valt oss, så då är det för att ni vill att vi ska ha någon sorts influens över barnet. Mm. Och då, om vi då, vår influens är att vi vill se till att Lo ska läsa Huvudstabladet och gå på opera. Och det här var ju dina, eller operan var ditt exempel.
Ja.
Operan var ditt exempel. Så då måste det ju vara så, men du vill nu då som att fadderna ska vara någon sorts cash cow.
Nej, men jag tänker att alltså egentligen så, om man har fyra, så då borde det ju vara liksom fyra olika saker. Alltså sådär att någon ser till att barnet inte blir utan pengar, någon ser till att barnet får intressanta saker att läsa, någon ser till att det börjar med någon idrott. Alltså sådana där saker som man kanske tänker att okej, men det här kommer inte automatiskt från föräldrarna, så det här kan kanske en fadder bidra till. Det skulle ju skapa förutsättningarna för ett så här utopistiskt samhälle om alla skulle tänka så.
Men det är ju, du beskriver ju vad föräldrar ska göra nu. Alltså,
ja, men det, kan man ju, som förälder så har du ju inte allvetande inom allt. Om Lovel börjar spela ishockey så är jag fucked. Janika kan skrinna, så liksom den biten fixar sig. Men hon höll ju på med sån här konståkning. Alltså så där att när det kommer till skydd och handskar och sånt där som man behöver till ishockey. Så då behöver vi ju en ishockeyfadder. Eller pengar till att anställa någon hockeyspelare.
Hela konceptet med gudföräldrar är lika andefattigt, dåligt utvecklat och tragiskt som Vasabladets kultursidor. Boen burmo putvo särbottning som talas hit så popna popkun så vörivi popnudena
popkun så vörivi lyskutet och kaj. Nu är det ju så med faderskap att hela grejen med det är ju att man erbjuder sitt barn en eller flera andra trygga vuxna som gärna får ha andra perspektiv på livet än föräldrarna. Alltså att jag tänker att det här är ju människor som finns med i det här barnets uppväxt och som bidrar med grejer som kanske inte automatiskt kommer med modersmjölken, så att säga.
Jo, men i praktik, alltså jo, en vacker idé, men i praktiken, hur tillämpas det här då?
Att man hänger med i barnets uppväxt och så ger man exempel genom att existera, så får barnet modell på, okej, det går att göra så där också. Det går att ha ett sånt där liv också.
Det finns ju också den här strategin då att man väljer just såna gudföräldrar då som man upplever att kan ge precis det där som du sa.
Mm.
Och sen så flyttar man 600 kilometer bort från dem.
Mm.
Så att det här dåliga samvetet ska som vara dagligt och oundvikligt för de här fadrarna då som ändå har det här ansvaret men som ju omöjligt kan då dagligen köra 1200 kilometer för att hälsa på gudbarnet.
Nej. Men det finns ju många faddrar nu för tiden som har tillgång till FaceTime och sådär. Alltså att man kan ju upprätthålla kontakten också fast man har flyttat bort. Sen tänker jag på att det bara ökar ju också på det här perspektivet då, att om det finns ett geografiskt avstånd så blir det ju ett större exempel för det här barnet också att ha faddrar som lever ett annorlunda liv.
Det var ju ett tag då jag brukar spela in sådana här roliga filmer och skicka till Lo.
Mm.
Ja, om jag var till exempel på någon resa någonstans och såg någonting häftigt så, ja. så brukar jag filma det och göra det lite till någon sorts sketch då, att jag gjorde någonting lustigt.
Ja, han uppskattade det otroligt mycket.
Ja, han svarade ju aldrig på något av de här.
Nej, men han var ju 3 eller 4.
Och de här meddelandena får ju förstås till mamman oftast.
Mm.
Som inte heller svarade.
Nej, men att han är ju... Han är ju tjun att det är ju länge sedan det har kommit någon sådana meddelanden också som han skulle kunna svara på.
Så du menar att idag skulle han då aktivt svara och liksom säga...
Idag skulle det komma en video tillbaks, ja.
Kummilta odotetaan vain rahaa tai muuta lahjoitusta. Ei se tarkoita muuten mitään, vastasi 67-vuotias nainen, jolla on 5 kummilasta.
Ja, men det är nog en så här konstig syn på fadderskap tycker jag det där. Alltså att så mycket handlar ju om att det är den här äran att få ge de där pengarna också.
Vi också minns jag då när om det nu var Los 6:e eller 7:e födelsedag, jag minns inte.
Mm.
Men så skulle vi ju då skaffa något Lego åt honom.
Mm.
Och så var ju då att vilken ska vi skaffa, och så fick vi då råda av er någonting som han inte hade, och så skaffade vi det och så gav vi det. Har han ens byggt det? Alltså, för han har ju så mycket Lego.
Ja.
Och det var nog som när man som såg att han öppnade, så var det nog också så här att, ja, ännu mera Lego.
Nej, men han hade en period när han ville ha jättemycket Lego, men han lekte inte med det.
Så han liksom sparade som någon sorts sån här framtida nörd som visar sig sen ha oöppnade förpackningar.
Han öppnade dem, det var nog viktigt att de skulle öppnas och de skulle nog liksom byggas och sådär. Men sen så tappar han intresse för dem väldigt snabbt. Så att jag är rädd att det var just en av de faserna.
Mm, men nog förstår du väl då att när man har skickat x antal filmer och köpt x antal Lego och det inte liksom verkar gå hem.
Nej men här, nu tycker jag att du håller på att bli till den här arga finska damen som du läste upp här också. För att som fadder så handlar det om att man bara ger. Att det är inte liksom, det är inte någon så här självklarhet att man ska få någonting tillbaks. Det är ju samma med att vara förälder också. Det tar ju väldigt länge innan man börjar få någonting tillbaks liksom. Också när, jag menar, du har en baby som bara skriker och bajsar. Men sen ibland när det kommer ett leende, så då är det ju värt allt det där skriket och bajset. Och sen ändrar ju det där vad man får tillbaks då, vart efter barnen växer och sådär.
Har du kul barn?
Nej.
Du måste ändå tänka efter en stund. Var det så att vi ändå hade ett?
Nej, men för det är en sån här intressant situation som jag inte riktigt vet varför det är så. Men att vi har bekanta alltså som Janika är gudmor åt. Men att jag är inte.
Okej, men då är du inte.
Nej. Men jag har alltid tyckt att det är lite konstigt att om man frågar, alltså sådär som att om jag skulle ha fråga av dig och Nico att Kai, skulle du vilja vara gofar åt Lo? Men inte Nico.
Ja, då skulle det ha varit jag och inte Nico.
Ja, men skulle det inte vara konstigt, tycker du det? Borde det inte vara sådär att man alltid tar ett par?
Som de här ungdomsvännerna som bjöd in till bröllop och bjöd alla med avec utom jag för att jag hade en pojkvän och inte en flickvän.
Mm, men du blev ändå bjuden.
Ja, men inte...
Men inte med din gay avec.
Nej.
Ja. Nej. Jag bara tänker att jag tycker att det borde ju vara så att ett par blir automatiskt. Man kan inte bara fråga en utan att det blir ett par. För att tänk om den där, jag menar, om båda sitter i rullstol då och inte kan bidra med 800 euro i månaden, så då är det ju också bra då att man har båda, just in case. Men det är ändå rätta svaret överlag. Alltså jag tycker det är intressant, och jag börjar också tänka på liksom alla så här faddersituationer jag har varit med i mitt liv. Och jag kommer ju tillbaka alltså till filmerna, Gudfadern-filmerna. Alltså det är ju fortfarande, tycker jag, det är absolut alltså mycket bättre än något så här religiöst, alltså gudfar. Utan att du har alltså en maffiaboss, alltså någon sorts brottssyndikatsledare, som på något sätt väljer ut några barn att hej, de här ska jag hjälpa i livet med kriminella medel. Det är ju nog det absolut det bästa det. Att jag bryr mig inte, så länge det kommer 800 euro in på konto, så jag bryr mig inte i liksom...
Varifrån pengarna kommer.
Ja, alltså det kan vara smutsiga, dirty money. Det är inte mitt problem.
Men som sagt, alltså man kommer då fram till här i den här Helsingin Sanomats artikel då, att det borde diskuteras i det ögonblick som man får frågan, vill du vara kudförälder, så måste man diskutera igenom, vad förväntar ni? Mm. Och sen måste man då kunna säga nej om inte man kan leva upp till det då.
Så alltså någon form av avtal borde göras med personen som ska bli gudfar?
Ja, och med föräldrarna då.
Mm.
Och vad händer om det är så då att ni flyttar 600 kilometer bort?
Jag menar, det blir bara jobbigare för gudfaren. Det blir bara mera tågresor. Alltså, inte kan ju föräldrarna. Liksom, det handlar ju om vad som är bäst för barnet alltid.
FaceTime får ju också båda vägarna. Hur många gånger har Lo ringt till mig?
Men han har ju inte en egen telefon.
Den ursprungliga uppgiften för en gudförälder är ju att be för barnet.
Be, alltså...
Thoughts and prayers, det var som det ursprungliga.
Mm. Nu är 800 euro en helt annan sak då.
Och som barn så jag växte ju upp liksom många andra i tron, och jag vet inte vem det var som tutade i en det här att om ens egna föräldrar dör, så då är det kuföräldrarna som tar hand om det.
Ja, men det där har jag hört om också.
Ja, men det måste ju ha varit något som, alltså en lögn, för det är ju en lögn, men att det på något vis likt jultomten tutades ut aktivt av också våra föräldrar. Att då vi dör, så då är det Nansu och Inger, för det heter mina gudföräldrar, som tar hand om dig.
I vilken situation sa dina föräldrar det då? Att var det liksom vid varje lunch? För att det är ju en väldigt morbid sak också att ta upp. Jag bara tänker liksom, jag vet inte vilken situation jag skulle säga det åt Lo. Att ja, sen Lo, när mamma och pappa är död, får du flytt till Helsingfors? För det går på opera!
Det, alltså, inte vet jag heller. Eller om det var något så här rykte som spreds på liksom skolgården eller i dagis eller
någonting. Jag tycker det finns ju en logik i det, en så här medeltida logik i det. Att när det var så där att man kunde bli avrättad för att man tittade på kungen på fel sätt. Och då var det ju bra att det fanns en så här system vart de här föräldralösa barnen skickades.
Ja, men det var väl då till mommo eller fammo liksom. i första hand och sen till någon moster eller fastar.
Ja, men man levde så kort stund på den tiden så det fanns inte några gamla människor.
Jag har läst nu så mycket om de här barnen i Colombias djungel som ju överlevde 40 dagar i Amazonas regnskogar.
Ja.
Och den yngsta var inte ens ett år.
Nej, det är ganska sjukt. Nej, jag tänker liksom på våra katter skulle ju dö efter en timme i en djungel och de är ändå liksom djur.
Jag menar bara det, att om det nu ska vi ju inte tänka sig att Lou skulle råka ut för en sån här olycka. Ja. Men alltså där skulle ju hans fadder inte ha varit i någon hjälp.
Men borde det vara så, alltså det här som du pratade om, att man skulle ha som en sorts avtal och att det borde vara mer så här tydligt vad faddrar ska göra, så skulle det kunna vara någon sorts sån här search and rescue fadder system. Alltså att om barnet någonsin är så här, alltså störtar med ett plan i djungeln, så då är det faddrarna som organiserar upp, startar en massa sån här GoFundMe och börjar ringa till olika piloter och liksom styr upp en sorts så här räddningsoperation.
Men det är klart att jag skulle göra allt jag kan om det skulle behövas, liksom. Det skulle vara en nödsituation.
Om Lo skulle kraschlanda i djungeln,
men nu skulle jag fara och leta förstås.
Ja, men om det är ju sån här Pride och sådär, om det skulle krocka med någonting.
Om det är Pride-lördag kan det väl vänta då till måndag. De klarar ju sig 40 dagar de här. Nej, men klart att jag finns där om det behövs.
Ja.
Men det är ju just det att det är så sällan som någonting konkret behövs. Alltså just en search and rescue operation. Det är ju mer det här att komma ihåg bemärkelsedagar och köpa presenter.
Men det borde alltså uppdateras. Att om man tänker att det handlar om att förr i tiden så var det att man skulle be för det här barnet. Att vad är motsvarigheten nu då? Okej, jag förstår att så här automatiskt skicka 800 euro i månaden, att det funkar inte. Men alltså någon form av sån här liksom Netflix-prenumeration. 16,70 i månaden.
Ja, men det var ju min ursprungliga förslag här, att någonting sånt. Men då borde det vara något som...
Men jag pratar ändå pengar. Ursäkta, jag sa Netflix-prenumeration, men jag menar liksom att det ändå handlar om en pengasumma. Att inte att man liksom prenumererar på japanska träsnitt, utan att det ändå är liksom en pengasumma som går in, men att det kanske inte är så mycket som 800 euro.
Någon sorts YLE-avgift. Alltså som någon sorts gudföräldrarskatt. Inkomstbundet. Och så används det då till utbildning och liksom medborgarfärdighet.
Men då utnyttjar man ju förstås inte heller vad liksom de här gudföräldrarna har för kontakter. Att jag tänker att finns det ändå ett värde i att det ska vara mer konkret än pengar? Att om till exempel om du skulle vara ansvarig för att Lo har vinterkläder till exempel, och då är det på dig till exempel att nu har han vuxit ur den här halaren och så måste du fixa en ny, men att det spelar inte så stor roll att köper du en splitter ny halare eller hittar du på någon loppis eller någonting, men att det måste liksom, det är på dig att han skickas utan mössa och handskar till förskola om inte du ser till att han har kläder. Att man kan som outsourca en stress från föräldrarna till faddrarna.
Så någon sorts ministerium skapar man för varje barn då. Så att du är liksom Los kulturminister som ser till då att Lo lär sig om kultur på ett mångsidigt sätt. Du är Los beklädnadsminister.
Ja, och ser till att de säger. Och så har man liksom fria händer då, en liten stab att fixa det hur man vill. Men att det måste ändå göras.
Justitieministern då reder upp skiten när Lo har varit och brutit sig in i skolan på kvällstid och spraymålat väggarna.
Ja.
Och statsministern då, det är ju pappa då, som är och festar med kokain. Så är lösningen nu då att vi gör dig till fadder för vårt barn och sen en gång i månaden så på något vis mobile payar vi 800 euro fram och tillbaks, så är vi liksom plus minus noll då.
Alltså det skulle vara lättaste sättet att göra det på. Det skulle bara, jag menar, för det handlar ju också om en samvete. Och då är det sådär att, ja men då har du bidragit med pengar åt Lo. Och så skulle jag då ha bidragit med pengar åt ert barn. Och så skulle det liksom bli då plus minus noll.
Jag undrar hur länge det skulle ta innan Skatteverket skulle börja titta på de här transaktionerna en gång i månaden. Så någon sorts märklig penningtvätt mellan Purmo och Helsingfors.
Ja, men man ska bara skriva i meddelande att så här fadderskapsunderhåll.
Du har inte svarat på frågan nu då, som allt börjar med. Inte hade jag tänkt att vi skulle tala så här mycket om det.
Nej, men det fanns mycket att prata om.
Ja, men tydligen hade du då dolda förväntningar på mig. Men har jag varit en bra fadder för Lo? Skulle du säga det?
Jag menar, det som vi tänkt med fadderskap så var just det här som jag sa. Alltså att en annan trygg vuxen än föräldrarna. Någon som finns med liksom när barnet växer upp och är av betydelse åt barnet. Att det som vi kanske var mest rädd för, att det skulle bli en så här anonym fadder, alltså sådär att man är själv så där osäker på att vem är ens fadder och sådär. Och i den bemärkelsen så har det ju varit en bra fadder, alltså att du är ju väldigt, står högt i kurs i Los bok, att det är nog väldigt, väldigt häftigt, och han har ju alltså nästan dagligen på sig den här t-shirten som han fick från Japan, alltså från den här samurajskolan som ni var på.
Ja, det får jag höra nu då, ett år efter att vi gav den där t-shirten.
Ja, att det är en gåva som han värdesätter väldigt mycket.
Som vi trodde försvann in i samma svarta hål som alla de här filmerna och Lego-förpackningarna.
Han uppskattar presenter och gåvor väldigt mycket. Men hur tänker ni då, alltså när ni ska få barn? Alltså ni är då en förälder till. Alltså tror ni att det kommer att finnas mycket åsikter om faddrar? Eller har ni diskuterat hur ni ska göra med den biten? Kommer ni att ha faddrar?
Tyvärr kommer du inte på fråga. Nej, men nu är du lika mycket värd, men du måste ju tänka på hur det skulle se ut. Vad skulle liksom folk tänka om vi har en heterosexuell där?
Men kan jag inte bidra med ett så här heterosexuellt perspektiv då? Att jag liksom visar upp att okej, det går att leva så här också. Och Janika behöver inte vara med. Att det räcker om jag är.
Nu är det ju bra om barnen får se att det finns folk som bor på landet och som klär sig lite tassigt och läser Vasabladet. Men inte vill jag att det ska bli för mycket av det. Det kommer nog snabbt en vägg emot.